Homo Ludens, den lekande människan, är en unikt kreativ varelse vars samhälle utvecklats i en rasande fart jämfört med andra djurs. Men leklynnet och skaparkraften genererar inte bara samhällsutveckling och tekniska framsteg. Det kan också tänkas skapa mening åt våra liv. Barn som leker mycket sägs bli kreativa som vuxna, och på så sätt kan kreativiteten ses som en fortsättning på barnets lekande. Så, hur gör vuxna när vi leker för oss själva och med andra? Om lek och kreativitet ska det handla i dagens filosofiska rummet. Gäster är Jonna Bornemark, doktor i filosofi vid Södertörns högskola, Nicolina Stellborn, konstnär, och Gabriel Widing, speldesigner och medlem i det kreativa kollektivet Interacting Arts. Ja, först tänkte jag fråga då, kan ni minnas känslan av när ni som barn var mitt uppe i leken, alltså hur det kändes, Jonna?
Absolut. Ofta så levde man ju för att få leka. Det var ju liksom leken som var den viktiga tiden. Och det som jag framförallt kommer ihåg är liksom den här känslan som är som att gå in i ett nästan magiskt universum där liksom allt är möjligt och det gnistrar av färger och liksom glittrar och starka känslor. Och ja, det är liksom mustigt. Det är nog min sådär känsla inför hur det var att leka det där lekrummet.
Ja, jag kommer också ihåg det som en sån här euforiskt tillstånd. Tiden försvinner och sådär. Du då, Gabriel?
Ja, just känslan av att få rusa ut från någon tråkig lektion och utforska parken bortom skolgården. Krypa under buskagen och jaga runt varandra.
Du och Nicolina?
Ja, jag lekte mycket i naturen när jag var liten, för jag bodde på landet. Och där fanns det ju en värld som var ganska given med mossa och stenar och träd som man kunde gå in under. Men i den så skapade vi i vår lek en helt annan värld. Det var olika hem, det var äventyr, och där gömde vi våra hästar. Och där var en flod, fast det kanske var en liten bäck, men det var en flod som vi tog oss över. Och vi kunde vara borta i flera dygn, fast vi hade varit ute och lekt i 2 timmar. En helt annan tid. Vi hann så mycket.
Jag tänkte, alltså, om du är uppväxt på landet, då, tror du att man leker annorlunda om man bor på landet än om man bor på en gata i stan?
Inte att man leker annorlunda, men kanske att man har lite större lekområde innan, eftersom det inte är någon väg som gränsar av där man inte får gå över eller så. Men egentligen inte annorlunda lekar.
Det spelar ingen roll om det är träd och buskar eller soptunnor.
Nej, jag tror inte det, för att i leken då har man det som man har, men man skapar ju om det till det som man behöver för ändamålet.
Men den här känslan av att leka då, alltså lekkänslan, har ni upplevt den som vuxna någon gång? Alltså någonting som känns likadant.
Ja, emellanåt.
Ja, du jobbar ju som konstnär, så du kanske har nära till det där.
Ja, kanske. Både och. Det tillståndet kan infinna sig nästan när som helst. Men oftast så är den förknippad med när man ska göra någonting som man inte har gjort förut. Alltså någonting som är nytt för en, eller som man kan känna sig som en nybörjare inför.
Och för mig...
Jonna.
När du säger så slår det mig plötsligt att min starkaste liknande känsla som vuxen är faktiskt en riktigt bra föreläsning i filosofi. Det faktiskt hänt. Jag kommer ihåg det som student, så var det en lärare som jag tyckte väldigt mycket om. Och när han pratade så verkligen kändes det som att världar öppnades. Och det var shit, ja, man kan tänka så. Och oj, om man tänker så ser man hur världen blir större. Och hur man kan tänka på en massa sätt som man inte har tänkt förut. Och hur det gör att hela världen får en annan mening. Allt vänds upp och ner och blir just så där spännande, färgstarkt, levande. Mm. Så att det är faktiskt i princip samma känsla.
Du, Gabriel, du skapar ju till och med spel.
Ja, jag håller på med ganska mycket vuxen lekar, både rollspel och live och improviserad dans och sådär. Och jag tycker absolut man kan nå samma magiska känsla av att träda in i en annan verklighet eller en annan värld med nya sociala överenskommelser och nya regler och nya roller.
Men du gör, alltså ni är ett gäng då, ni kallas för Interacting Arts då, alltså ett gäng som är kreativa tillsammans. Men vad är det ni gör för något?
Det kan vara olika saker, men vi skapar ju olika scenarion som man kan leka inom. Till exempel flyglarmet går och vi måste springa ner i ett skyddsrum och låtsas att det har hänt någonting uppe på ytan. Och så har vi till exempel skapat radiomeddelanden då som kommer ner till skyddsrummet som berättar om vad som hänt där uppe. Och då låtsas man ju som om någonting har hänt på riktigt.
Och hur långt in i det kommer du?
Absolut tillräckligt långt tror jag. Men det är ju svårare att komma in i än att komma ut ur. Därför att man har ju hela verkligheten emot sig. Så man måste ju bejaka samma berättelse och bejaka varandras roller för att det ska fungera.
Jag läste en intervju med Susanne Osten inför det här programmet och hon beskrev kreativiteten som någonting som är meningsskapande då. Det kan man ju tänka sig med att leken också är det. Jag tyckte hon träffade ganska rätt där, för att det skapar ju en väldigt stark känsla av mening som kanske inte finns på andra håll i livet. Vad tror ni om det? Mm. Det är en tes då.
Jag skulle vilja ta ännu mer från början, för jag tror att leken är central för att vi kan bli människor. Och vad det innebär att bli människor och vad det innebär för oss att ha vår typ av verklighet och värld. För att när det lilla barnet, en av de första lekarna, är ju just den här titt-ut-leken. Och titt-ut-leken innebär ju att, titta, nu finns jag, nu finns jag inte. Nu finns jag, nu finns jag inte. Och där någonstans så förstår ju också det lilla barnet att mamma eller vem det nu är som leker titt-ut finns även när hon inte syns. Det är liksom en lek med intet. Och där någonstans tror jag föds människans värld av att världen är mer än det som vi direkt erfar. Världen är liksom, sträcker sig framåt och utåt och uppåt på liksom alla sidor mot det som bara är precis nu och här. Och där någonstans ligger ju människans liksom fantastiska förmåga att ha en värld som är meningsfylld, som sträcker sig så långt bort från detta nu och här. Mm. Och leken har ju en speciell relation till nu och här, för man är väldigt mycket nu och här i leken, men leken har fortfarande brutit mot den här direkta erfarenheten, liksom det som är precis givet. Mm. Och leken handlar ju så mycket om att, jag får ta en liten grej till just med det här meningsskapandet, för där är det så tydligt att stolen, till exempel, för ett barn är ju så snabbt, nu är det en stol, nu är det ett tåg, nu är det en häst. Så att liksom meningsfältet kring den här stolen är så flytande och kan liksom omformas och betyda olika saker. Medan ju vuxnare man blir, höll jag på att säga, desto mer statiska blir de där kategorierna.
Alltså kategorierna är rörliga på ett annat sätt, ja, än vad det kanske är för oss vuxna. Ja.
Jag tror att det har med, dels så har man en erfarenhet som har gjort att vi har lärt oss väldigt mycket saker om både den här stolen och bilarna som åker bort och hastigheter och tid och allt möjligt. Som gör att vi inte behöver titta på varje detalj hela tiden, utan vi kan välja att skala bort dem. Och därför så, ja men det är bara en stol. För att vi kan inte ge den uppmärksamheten riktigt hela tiden. Och då, därför leker vi också annorlunda, därför att vi har förmåga att gå utanför platsen på ett helt annat sätt än barnet. För att vi har en erfarenhet om sakerna. Och deras tillstånd.
Transportsträckan är lite längre där kanske?
Ja, vi har ett lite vidare fält att plocka ifrån kan man säga. Ja. Medan barnet kanske berättar med lite mer direkta medel.
Vi har ju en liten illustration till barn här. Det är Junia som är snart 7 månader som hänger på Jonas mage här.
Men får jag bara säga, för där är det intressant hur den vuxnas tillgång till leken blir ju både på ett sätt förminskad för att kategorin blir statiska och samtidigt rikare för att vi har liksom fler erfarenheter och redan befinner oss i en värld med mängder av liksom betydelser som vi kan jobba med och omforma. Medans vi också kan hamna i att det blir allt för statiskt och att man inte vågar eller liksom förmår omforma betydelserna som på något sätt ligger i lekens innersta väsen, att man kan omforma betydelser.
Mm. Ja, leken skiljer ju sig från spel i den bemärkelsen att den inte har några tydliga regler. Ingen tydlig rumslighet eller tidslighet egentligen, utan den syftar ju till att fortsätta. Även om man byter miljö, man går ut på gatan, men leken vill ändå hänga på så att säga. Då måste reglerna omformuleras och omprövas. Och
det där är en viktig grej, för att det är de som definierar det här med lek och sånt där. De säger just det, att det måste finnas ett utrymme för att bryta regler. Att det är det som är den kreativa i leken egentligen. Att man kan skapa om villkoren hela tiden.
Ja, det handlar inte bara om att bryta reglerna utan också om att förfina dem eller förändra dem längs vägen, tänker jag.
Alltså ska man se det riktigt filosofiskt så här, så kan man ju säga att tillvaron bygger på att vi kan ge världen och livet en mening som kanske inte finns där egentligen då. Om vi skulle nå till insikten att livet är meningslöst och att vi lever i ett kallt meningslöst universum, då skulle vi bli galna. Så att det finns en överlevnadspotential också i det här med att kunna skapa världar.
Även om jag skulle protestera mot det där egentligen. Just därför att det som är egentligen är väl precis den meningsfulla värld som vi är med och skapar. Mm. Och som inte är liksom fixerad och given en gång för alla. Utan som just är formbar. Jag tycker att det är det som är egentligen. Det finns de som menar att den viktiga uppgiften för filosofen är att skapa nya begrepp som är levande. Och det betyder ju att man kan inte bara hitta på hur som helst. Utan det måste vara begrepp som hugger tag i den värld vi har. Och lite grann omformar den och gör att vi får syn på någonting som vi inte har sett innan. Men det är fortfarande liksom väldigt stark kreativ kraft som gör att vi får syn på något som man inte har sett innan.
Ja, just det. Jag tänkte vi skulle komma in lite på de där sakerna när vi pratar om konst och sånt. Men en definition eller ett begrepp eller vad man ska kalla det för kreativitet, det är att det alltid har ett syfte. Alltså man ska lösa vetenskapliga problem eller skapa något konstnärligt. Medan leken inte har något mål. Alltså barnet leker bara för lekens skull. Håller ni med om den beskrivningen?
Ja, leken är ju väldigt improduktiv. Den syftar inte till att någon ska vinna till exempel. Eller att man ska komma fram till ett resultat. Däremot så kan den ju vara innovativ, men bara i efterhand. Alltså vi kan leka och märka när vi har lekt att vi har kommit fram till någonting nytt. Men vi kan inte bestämma oss för att använda leken för att nå det nya.
Men när ni leker skyddsrum till exempel då, har ni ett syfte med det då? Eller är det bara för att se vad som händer?
Det är klart att det kan finnas en del syften med det, som att uppleva hur det kan kännas att bli fråntagen världen och tvingas ner i underjorden så att säga. Men det som händer där nere har ju inget mål eller syfte. Utan det måste ju utforskas.
För det låter ju precis som en sån lek man skulle kunna leka som barn.
Absolut.
Ja.
Jag betänkte på lekens nytta där. På väldigt många förskolor jag har besökt på de senaste 10 åren så finns det ofta en skylt där det står: vad har ni gjort idag? Vi har bara lekt. Och sen så är det som solstrålar ut vad barnen tränar på i leken. Språklig förmåga, samarbete, för att tala om för föräldrar framförallt. Att den här leken är inte så bara. Men samtidigt så finns det just en risk i andra änden av det. Nämligen att man tänker på leken bara som just produktiv, att den skapar färdigheter så att barnen kan börja i skolan och vara duktiga skolelever sen. Och där man liksom tvärtom kan tappa det här. Liksom, vi har lekt för att det var kul att leka.
Leken innehåller väldigt många kreativa lösningar i sig, bara för att kunna vara en lek. Man är väldigt aktiv. Annars kan man inte vara en deltagare i leken. Annars är man inte med. Och i den där aktiviteten så blir man också jämnbördig, därför att det är leken som är det övergripande gemenskapen. Och det är den man förhåller sig till, så att den kan komma framåt eller pågå helt enkelt.
Ja, det krävs ju att om man är på fritids eller dagis eller något sånt där, så är det ju ofta det händer att det kommer barn springa och säger att vi leker, han kommer och förstör. Det vill säga att det går inte för sig att komma in med vilka bidrag som helst i leken, utan det måste ju vara någonting som stämmer överens med det man håller på med där. Men det här med konstnärligheten där då, är konstnärer mer lekbenägna och kreativa som man tror?
Det är svårt att prata för ett helt
kollektiv
som en enskild utövare.
Tar det du för din egen
men
del?
Jag kan säga som så att det är alltid spännande att gå till jobbet, tycker jag. Och jag känner mig nästan i alla projekt som en nybörjare. Därför att det börjar ju ofta med förutsättningslös lek. Ja, och så har man en vision sen som man kanske försöker uppnå. Och sen hittar man olika sätt att försöka nå den. Och när det väl är färdigt, då kan det kännas väldigt, väldigt tomt efteråt när man har lämnat det, när den grejen blev helt klar.
Men konstens funktion, eller vad man ska kalla för det, är att ta oss bortom det här självklara och självgivna, eller något sånt här, bryta överenskommelser, precis som i den fria leken kanske.
Du menar att konstens roll i samhället?
Nej, jag tänker att man brukar säga att konsten ska säga någonting eller uttrycka någonting på ett nytt sätt då. Och samtidigt ska det kunna analyseras och det ska ha flera bottnar, kanske omedvetna bottnar och sånt där. Och det där kan man inte bara komma fram till genom förnuft. Alltså det blir ju ganska tråkiga konstverk.
Nej, jag jobbar i alla fall väldigt mycket med intuition. Och intuitionen, den är väldigt spontan och man kan inte riktigt ta den på beställning, utan det kommer lite, man har en idé där man börjar och klura och sen så kanske efter en månad så byter man riktning. Och sen är ju långa perioder så är det ju ganska fysiskt arbete för mig som gör skulptur. Och där kanske att jag inte riktigt tänker på visionen så mycket, utan där tänker jag på många olika detaljer och hur ska jag lösa alla de här detaljerna på vägen fram.
Men när det säger klick då? När man säger att det här, nu har jag hittat någonting.
Ja, men det är ju redan i visionen. Där har man ju redan en klick, en spänning som man känner att man vet att den är där, den där. Men man släpper den lite grann för detaljer och så. Mm. Och så sen så kanske, om det klaffar så känner man ju den när det blir klart.
Ja, Gabriel.
Jag tänker på surrealisterna som ju kallar sina konstnärliga metoder för just lekar. Mm. Och de har ju syfte i den bemärkelse att de söker locka fram någon sorts omedvetet eller någon sorts osensurerat begär eller drömmar eller fantasier.
Att det ligger i själva arbetsmetoden, att man börjar i leken och sen så får det betydelse efteråt.
Precis.
Ja. Och någonstans där så måste man ju släppa kontrollen. Jag tror att en kreativt utövande handlar om att tillåta sig att inte ha full kontroll hela tiden. För då kan man inte vara kreativ. Det är liksom motsatsen. För även inom filosofin så är det ju, jag känner igen mycket i din beskrivning där. Att det är ungefär så jag jobbar också, även om det är med texter snarare. Men den här idén i början som man har, den är ju inte färdig, det är inte att sen bara utföra den. Utan den kan bli något helt annat om man plötsligt sätter in den samma idé i ett helt annat sammanhang. Då betyder den någonting helt annat. Så just den där vägen och processen som ibland kanske kan se ganska mekanisk ut eller så, det är ju fortfarande i liksom formandet av världen. Alltså i hela processen så vet man inte hur världen kommer se ut när man är färdig. Eller verket.
Jag håller med.
Ja, du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 där vi pratar om lek och kreativitet hos vuxna och barn. Här finns Jonna Bornemark, filosof, Nicolina Stellborn, konstnär, och Gabriel Widing som är medlem i det kreativa kollektivet Interacting Arts. Alltså barnets lek handlar ju också om att ha kontroll, att binda ihop inre känslor med yttre händelser och vice versa. Men som vuxna börjar vi ofta intellektualisera i de här situationerna. Vi försöker få kontroll över situationen. Är det den vuxnas plåga, om man ska säga, att man måste ta det den vägen? Eller finns det något kreativt eller lekande även i den här intellektuella processen i att ta kontrollen över livet, Jonna?
Absolut, jag tycker ju att den intellektuella processen är en sorts lek. En sorts vuxenlek, kanske. Men det finns också någonting, när du formulerar det på det sättet så låter det också som att det du menar med den intellektuella processen kan vara ett sätt att se på sig själv utifrån och rationalisera varför saker och ting blev som det blev. Och det kanske inte låter så väldigt lekfullt. Medan barnet där träder in i och liksom erfar det inifrån och gestaltar. Jag var hos tandläkaren och så blir barnet självt tandläkaren och går igenom alla moment och liksom lever igenom det när den vuxne ser på det utifrån. Och där tror jag många gånger att det skulle vara nyttigt för de vuxna att ta till sig den där inifrån bearbetningen istället för att liksom skjuta ifrån sig saker och ting.
Men det är ju ett bra exempel. Alltså ett barn lever sig in i att vara tandläkare och patient medan vi intellektualiserar över vår tandläkarskräck.
Ja, ja. Precis. Och där är det ju inifrån erfarenheten som kan omvandla världen snarare än den rationella blicken utifrån.
Ja, Gabriel.
Som vuxna har vi ju också väldigt befästa sociala roller i termer av yrke, kön, ålder och så vidare. Alltså vi är väldigt medvetna om vilka vi är. Och vi är lite rädda för att riskera den sociala positionen. Vilket kan hända i leken. Där vi inte kan referera till oss själva som vad det nu kan vara. Men sen tänker jag att det finns ju någon sorts makt närvarande även i leken. Det är inte som att det är helt fritt spelrum så att säga, utan leken kan nog fungera för att bekräfta sociala roller, bekräfta social status också. Det ser man ju även hos barn.
Mm. Ja, det är ju väldigt, om man kollar på pojklekar i alla fall, så är de ju väldigt så här omnipotenta. Jag är starkast i världen, jag är rikast i världen. Jag är Zlatan, så är du Cristiano Ronaldo eller herre på täppan. Det är väldigt omnipotent. Jag vet inte hur det är med tjejlekar.
Jag vet inte riktigt om det finns tjejlekar och killekar på riktigt det sättet. Nog 17, alla barn behöver hantera liksom en omnipotens. Mm. Vad är liksom idealet? Vad är det högsta? Vad vore det bästa? Och testa sina liksom ultimata gränser. Det är den typen av lekar du beskriver där. Och nå liksom så högt som möjligt, så långt som möjligt, var störst, starkast liksom, så. Och det tror jag faktiskt inte, i alla fall så är behovet nog lika stort hos såväl killar som tjejer, men sen så kanske det formas på lite
men
olika sätt.
Men som vuxna, för att jag menar, de fantasier vuxna har, de är ju också väldigt omnipotenta, även om de kanske inte är att jag är starkast och rikast i världen, men så är det ändå att man fantiserar om framgång eller... Så att egentligen så kanske det är samma typ av fantasier som går rakt genom hela livet.
Mm. Men det är just det där att kasta sig själv framför sig själv.
Ja, just
att liksom kasta ut sina projekt och liksom, nu är jag här, men tänk om. Alltså det är ju återigen den här liksom människans märkliga förmåga att vara mer än hon själv är. Mm. Nämligen, vad skulle det kunna vara? Det finns inte, men människan har... Jag är fortfarande fascinerad över den här liksom märkliga förmågan att vara det man inte är och kasta sig ut framför sig själv och sen så, i den mån man kan, försöka följa efter sig själv. Förverkliga det där som man hade kastat ut. Mm. Det är väl liksom så vi går tillväga när vi liksom sätter upp mål och har idéer och vill göra
det. Det där är ju fantasivärlden i och för sig. Då. Men om man tänker det som du var inne på då, Gabriel, där med att man måste ha tillåtelse. Det känns ju som att det behövs en scen eller en ateljé eller något sånt där. Som skådespelare har man en teater och repetitionstid för att improvisera och du kan sitta i din ateljé. Men om man nu inte är skådespelare eller konstnär, när har man då tillåtelse att hålla på med det här? Alltså nu pratar jag om fantasilekar alltså. Mm.
Ja, tyvärr så är det ju så att många kulturinstitutioner sätter oss i position av att vara passiva åskådare. Och det är ju inte en lekfull situation att sitta stilla på en stol i ett nedsläckt rum och rikta blicken åt ett håll mot skådespelaren eller mot bioduken eller mot tavlan eller vad det nu kan vara. Så kulturen idag är ju relativt inriktad på att vi ska vara åskådare och inte deltagare. Leken kräver ju ett aktivt deltagande. Men sen kan man kanske tänka sig att det håller på att förändras genom dataspel och så vidare. Alltså kulturella uttrycksformer som är mer framåtlutade än bakåtlutade.
Mm. Med Pride-festivalen till exempel, det är ett bra exempel på när folk får leva ut sina känslor och fantasier och roller och sådär.
Det är väl absolut någon sorts plats.
Filosofikaféer.
Filosofikafé är också ett bra exempel. Jag tänkte just komma in på det, för där är ju verkligen deltagarkultur.
Ja, det är det. Och där handlar det verkligen om att leka. Alltså när man pratar om existentiella frågor så tycker jag att det är jätteviktigt både med barn och med vuxna att få leka existentiella frågor. Jag brukar leka existentiella frågor med min son ibland. Om man säger från början att det handlar inte om att hitta rätt svar, utan det är de här frågorna som vi kanske inte kan hitta definitiva svar på. Hur tänker du då om vad är ondska? Vad händer efter döden? Och han kastar ur sig liksom vildsinta idéer och vi testar fram och tillbaka. Och liksom att inte börja med att ja, men vad är det egentligen verkligen rimligt? Eller så, utan börja med att våga kasta ur sig som en brainstorm, som man tänker kring brainstorm, för att se vad som kommer ur det. Och se vad man håller kvar. För att han är ju medveten om att det är en lek. Och det är en sak som är centralt för leken, är ju att man faktiskt vet om att man leker. Mm. Om man säger till ett barn, men oj, men är det verkligen så? Nej, men vi leker ju bara pucko. Liksom, är ju en liksom ganska vanlig kommentar från barn om man tar leken på för stort allvar eller tror att det är verklighet. Så att det är både två världar samtidigt som det liksom inte är ett helt skilda åt. Utan jag kan tänka mig att leker man din typ av lekar så bär man ju med sig saker och ting därifrån sen som också omvandlar övriga världen.
Spelarna och rollerna delar ju samma kropp. Ja. Erfarenheten av att springa ner i skyddsrummet eller vad det nu kan vara finns ju där som ett kroppsligt minne och på något vis också i tankarna.
Jag tänkte på det här, Jonna, vi gjorde ju ett program här om just filosofikaféer. Jag har sällan fått så mycket brev och mejl och sånt där. För folk vill verkligen gå på de här filosofikaféerna som inte finns på så många ställen i Sverige. Mm. Men det är en av funktionerna där, alltså att man vill testa sina existentiella gränser och sånt här.
Och jag kan känna själv också att ja, men det här vet jag är en ganska dum idé. Men jag måste få ur med den för att kunna komma vidare. Också. Förstår ni vad jag menar? Att det räcker inte att säga att tänka för sig själv om det där är nog ganska korkat. Jag måste på något sätt dela det med andra, få höra olika vinklar på det för att kunna ta ett steg vidare. För annars kan jag fastna på den där. Alltså inte komma vidare. Så att jag tror att det precis är bra för att komma över kanske idéer som man själv tycker är naiva eller otillräckliga på något sätt.
Ja, Nicolina.
Grejen som du nämnde där med att det är ju en tröskel kan man säga. Men det kan ju också vara så att man måste ta bort sin kritiker. Alltså du måste för att kunna upptäcka någonting nytt eller gå in i en lek eller en förutsättningslöst förhållningssätt på något sätt så måste du ta bort den där kritikern som man hela tiden har som bromsar en från att göra dumheter. Och det måste man göra hela tiden när man gör konst också för att komma vidare. Att man måste, okej, nu gör jag det här. Det, för att annars kommer det bromsa mig och då kommer det inte bli bra.
Men det här är mera utlevande då? För att jag menar om Svenne kommer ridande på en sopkvast genom radhusområdet och ropar att han är ute och rider på sin häst, då har han ju brytit en del sociala överenskommelser.
Ja, det straffas ju med någon sorts social degradering.
Ja, de ringer ju polisen.
Ja.
Ja. Så där kommer vi tillbaka till det här med scenen och ateljén och sånt där. Att det är lite svårt där. Att vuxen är ju inte att leka på det där fysiska sättet.
Mm. Tror du verkligen man skulle ringa polisen om någon kom galopperande på en sopkvast? Jag skulle inte ringa polisen. Han skulle undra om han mår bra, kanske.
Om du skulle inte vinna några sociala poäng.
Nej, det skulle absolut inte.
Skulle kanske se många barn som var med i leken.
Ja, precis, man kan ju leka med barn som bortförklaring så att säga till varför man som vuxen leker.
Men det betyder att man är begränsad till att leka inom sig själv då, i stort sett. Att det handlar mer om fantasier och dagdrömmerier och sånt där. Om man inte nu ingår i ett kollektiv som ägnar sig åt kreativitet och sådär. Men vad har vi andra? Jag tänker på en sak som teater, det är ju någonting som funkar trots allt. Att där är vi ju som barn. Alltså vi har det här att vi kan byta ut en stol och det kan bli en häst. Någon kan sätta på sig en mustasch och bli en annan människa. Alltså det ligger i våran mänsklighet. Vi är otroligt lätt för att switcha mellan verklighet och fiction på det där sättet. Vad betyder det då? Det betyder ju att vi är ju verkligen den här homoludens då. Den lekande människan.
Ja, det betyder i alla fall att vi absolut är kapabla som vuxna att tänka oss det här som om som krävs för att leken ska vara möjlig. Det är inte som att det är borta. Och jag tror att det är farligt att tänka sig vuxenvarandet som någon sorts rationellt varande. Jag tror fantasierna har absolut lika stor roll att spela i vårt identitetsskapande och i vårt vardagsliv som de rationella valen har. Om man tittar på reklam till exempel så appellerar ju det lika ofta till våra fantasier som till någon sorts rationell konsument.
Och det är ett lek med vårt lekfulla sinne.
Ja.
Ja, nej, men jag bara tänkte på en sak som vi pratade om innan. För vi pratade om leken för vuxna handlar mycket om att släppa en viss typ av kontroll. Medan för barnet handlar det om att ta kontroll om sin värld. Att som sagt bearbeta tandläkarerfarenheten eller att hamsten dog eller något sånt. Och jag funderade på liksom den där spänningen mellan att släppa kontrollen och ta kontrollen. Och jag undrar om inte den här vuxenleken
så handlar det om att släppa kontrollen för att på nytt kunna ta en annan kontroll eller liksom upptäcka någonting annat. Jag bara satt och funderade på den här paradoxen mellan kontrollens betydelse i leken. För det handlar ju inte bara om att göra sig av med kontrollen.
Nej, absolut inte. Det handlar ju om att skapa världar.
Ja.
Och det är ju ett sätt att skapa kontroll över sitt sammanhang.
Jag tänkte också på det här med idrott eller spela fotboll. Jag älskar att spela fotboll och innebandy och sånt där. Och där är det ju en otrolig inlevelse. Alltså, jag försvinner bort fullständigt i en värld som är väldigt lekfull. Med mycket inlevelse och man ger uttryck för fysik och skriker och blir förbannad och jublar och sådär. Det är väldigt likt barnens lek. Och där är ju också tillåtet.
Verkligen, men det är ju har ju en väldigt rituell kontext också med tydligt spelrum och en tydlig början och ett tydligt slut ofta. Och särskilda överenskommelser som är väldigt explicita. Ta inte bollen med handen och så vidare. Så inom den typen av rum så har vi stora möjligheter att agera ut.
Jag tänker också att, för det vi har pratat om mest är ju fantasilekar.
Ja.
Och det här är ett exempel på en annan typ av lek, fysiska lekar som inte har så mycket liksom, mental meningsskapande omkring sig. Och idrott är en annan där det inte handlar primärt om fantasier och bilder, utan kanske fysisk kreativitet, till exempel hos fotbollsspelaren.
Och mycket improvisation.
Ja, buffa runt. Leken, den där sorten, eran dans där när ni buffar runt på varandra, det lät ju kanske.
Men du är ju skulptör, det måste ju också vara otroligt fysiskt.
Ja, det är fysiskt också närvarokrävande. Så att det kan ju vara väldigt lätt att man gör ett misstag som gör att man får gå tillbaka en veckas arbete och börja om. Och det är inte så roligt, därför så försöker man vara ganska uppmärksam.
Det gäller att hålla tillbaka impulserna lite också.
Ja, särskilt i vissa stadier. För att annars kan man helt ha ihjäl en skulptur som man har verkligen ansträngt sig med. Och då är det inte roligt. Eftersom varje moment kan ta lång tid så är det tråkigt att man måste backa. Mm. Så man är väldigt närvarande. Och är man inte det så får man ofta äta upp det efteråt. Liksom.
Du kan ha en parallell skulptur som du lever ut de värsta känslorna.
Ja, i så fall mer i modellering i mindre skala och så. Därför att det blir så dyrt i slutändan om man lever ut.
Mm. Ja, Gabriel.
Jag undrar om du tänker på lekpotentialen i dina skulpturer. Om du tänker att du ska skapa rum för den här typen av associativa flöden eller handlande.
Eftersom jag från början vet ungefär vad det är för plats och man kan diskutera hur den kommer användas ungefär. Om det är för en plats för barn eller en plats för vuxna eller en plats för stressade trafikanter. Eller man kan ju få ett hum om ungefär vad det är för situationer som kommer vara där. Och då brukar jag ha det med mig när jag jobbar med skulpturen.
Vi har liksom kretsat kring en annan paradox som jag tänkte att ni kanske kan hjälpa mig med ett steg till. För jag tänkte just på den här närvaron som ni beskriver eller som har kommit tillbaka. Och samtidigt de här parallella världarna. Alltså är det en närvaro som krävs för att de parallella världarna liksom ska kunna uppstå? Eller är det en närvaro i världen som gör att det uppstår en annan värld? Har du tänkt på?
Ja, inom rollspel pratar man om metamedvetenhet. Alltså att vara medveten om att leva sig in i sin roll, att leva sig in i den värld som den rollen befinner sig i, men också att ha medvetande om att man är en spelare och att man kanske siktar mot en scen lite senare och att man ska behandla sina medspelare väl och så vidare. Och frågan är om det är en form av frånvaro eller om det ytterligare understryker närvaron.
Mm.
Alltså närvaro blir ett ganska komplicerat begrepp i de här sammanhangen.
Precis. Jag tänker till och med att i leken så gör den här starka närvarokänslan att andra aspekter av verkligheten kan visa sig än de vi vanligen ser. Mm. Så att det handlar inte bara om att liksom två parallella världar som liksom lever bredvid varandra, utan att det genom en stark närvarokänsla så liksom vecklar världen upp sig på nya sätt. Mm. Och att det också är lekens funktion.
Men den här utlevande leken eller den fysiska leken, den har vi kanske då lite svårt för att hitta plattformar för då. Men däremot det här dagdrömmeriet då, som jag ändå skulle vilja kalla för lek. Jag får ju en känsla av att man skulle kunna öppna huvudet på folk när man sitter på tunnelbanan, så skulle det bara krylla av lek där inne. Men vad är det här då? Den här dagdrömmandet, kallar ni det för lek, Jonna?
Jag tycker i alla fall att det är intressant att tänka på det utifrån aspekter av lek. Kanske som du säger, om det inte finns platser där vi kan göra en explicit lek, så liksom tränger vi in leken i huvudet någonstans för att vi liksom har behov av att någon sorts kreativitet och att få skapa och hitta på och testa gränser och bryta gränser, inte minst. Ja, men det är ju... Och ju hårdare och ju rigidare liksom världen är, och ju hårdare vi känner att vi har liksom något sorts statiskt regelverk över oss, desto mer börjar ju, gör vi ju protest mot det, om inte annat så just inne i någon sorts fantasivärld där vi bryter mot de mest tabubelagda sakerna. Och,
ja, men det är precis, det är ju samma njutning som när man lekte när man var liten. Alltså att sitta och bara förlora sig själv, och, ja, man kan glömma att kliva av tunnelbanan ibland, och man är så djupt inne i de här tankarna, så att det är ju associationer, minnen, allting hakar i varandra. Och går man tillbaka 20 minuter i de associationerna, så är det ju helt fantastiskt att se hur de har gått mellan varandra. Mm. Men har du glädje av det när du skapar konst?
Jo, men i samma område där som dagdrömmeriet, där kan man ju också jobba vidare med sin vision också. Man kan ju använda det utrymmet eller det mentala tillståndet att gå in i en, på ett sätt målmedveten men samtidigt öppen planläggning, eller vad man ska säga.
Ja, men man kan ju leka med ett som om jag hade gjort på ett annat sätt i den där situationen, om jag hade sagt någonting annat så hade det lett till någonting annat.
Jag tänkte mer inför. Till exempel om man ska presentera ett konstnärligt projekt någonstans för några som kanske ska bekosta det. Då är det ju viktigt att se hur förtydligar jag då mitt projekt, missförstånd som kan uppstå och sådana saker, så att man är lite förberedd på något sätt.
Då har du gjort någonting en gång redan, precis som dina lekar med skyddsrummet, tänkte jag på. Att har man gjort, då är man förberedd, man har gjort det på ett sätt, levt igenom det en gång. Då är det enklare andra gången man gör det sen.
Just det.
Om man tar sexuella fantasier då, det är väl en form av lek, tankelek. Jag menar, om vi inte kunde fantisera kring sex så skulle det bli väldigt tråkigt. Alltså, det skulle bli som apor, liksom 7 sekunder och sen är det klart.
Ja, men verkligen, för här känns det ju som att det är väldigt specifikt för människan att sexualiteten är så extremt förknippad med fantasier och utanför precis den närvarande situationen. Det mest avtändande för väldigt många i alla fall är ju när man tänker sig så här tysk porrfilm med så här starkt ljus som bara visar precis rakt på hur det ser ut på något sätt. Många i alla fall upplever det som lätt avtändande, för att det visar precis vad som händer, och det är inte det som är grejen. En sexuellt spännande, levande värld är ju just en där det finns mängder av fantasier och bilder och föreställningar bara man inte vill genomföra kanske 90% eller någonting, just bara för att det är idéer och spänningar som ska ligga där.
Ja. Grejen är väl just med sexuell fantasi att man vill behålla den som en fantasi, helt enkelt. Att man vill inte kanske att ens partner ska luska ut vad det är och försöka verkställa det. Därför att då är det inte längre en fantasi, och då kan den heller inte trigga en på det sättet. Därför då blir den ju löjlig. Därför att det är ju inte den partners fantasi förmodligen, utan då blir det något som den spelar. Och då spelar den det på ett sätt utifrån ens egna kanske önskemål eller fantasier. Och då blir de inte triggande. Alltså det man vill att det ska vara är just en fantasi.
Men det är väl
det
också
det som går igång.
Men är det inte lite som den här tittutläken då? Man vill ana någonting. Ja. Om man får se alltihopa så blir det ganska tråkigt, precis som du säger. Man vill ha bara en liten trigger.
Precis, så att världen är... För det som är intressant med den lilla triggern är att världen är liksom större än vad jag omfattar. Och för mig så handlar erotiken väldigt mycket om att visa på det som jag inte till fullo har kontroll... Återigen så handlar det om kontroll, tycker jag. Ganska mycket. Men eller hur? Om man känner att man har full kontroll, det är ganska osexigt. Det ska just öppna upp mot det som jag inte känner till, som liksom överskrider mig, som går liksom på ett sätt bortom sådär, men som jag vill vara inne och nosa på. Ja. Sen tror jag i och för sig att för många så kan det nog vara just att börja iscensätta kan vara ett sätt att skapa nya fantasier, att liksom slänga ut världarna ännu längre. Sen bara man väljer att dra den där gränsen mellan att liksom förverkliga eller inte, är nog högst personlig.
Mm. Jo, det är säkert.
Filosofiska rummet är därmed slut och vi har idag pratat om lek och kreativitet i vuxen ålder och i barnaålder. Du har hört Jonna Bornemark, doktor i filosofi vid Södertörns högskola, Nicolina Stellborn, konstnär, och Gabriel Widing, speldesigner, konstnär och medlem i det kreativa kollektivet Interacting Arts. Tekniker var Diyar Boskani och jag som varit programledare och producent heter Peter Sandberg. Vill ni kommentera programmet så gå in på vår hemsida som du når via sr.se. Hej då!